P1 Dokumentär. Miniserie.
Michelle leds in i en polisarrest i Lund. Hon är så påverkad att hon inte ens kan skriva sitt eget namn. Polisen har tagit hand om henne för att hon inte kan ta hand om sig själv.
Men de kunde inte heller ta hand om henne med facit.
Polisen tror att Michelle är full och låser in henne i en fyllecell.
De borde ha tagit reda på vem är det vi stoppar in i cellen. Vilken bakgrund har hon?
Polisen har makt att fängsla och frihetsberöva oss medborgare. Och varje år dör människor i polisens arrestceller.
Ibland kan man ju få onda aningar så att säga att det inte står rätt till.
Du lyssnar på P1-dokumentär miniserie om våldsmonopolet. Del 3. Fängslad och dödssjuk.
Michelle var en alldeles underbar person. Hon brydde sig alltid om sina kompisar och kanske inte alltid så mycket om sig själv.
Michelle är minstingen av mamma Ann-Sofie Ekholms barn. Hon har 2 äldre bröder också. När Michelle är 1 år får Ann-Sofie diagnosen MS. Som liten var Michelle alltid med sin mamma.
Till 6 års kanske. Då var hon väldigt mamma och hängde med mig på allt. Och hon var mamma sen också. Hon sov i min säng så fort hon var hemma, typ till 16 års ålder.
Ann-Sofie var ensam mamma med sina 3 barn.
Nej, jag har bott själv med barnen hela tiden, både Michelle och brorsorna. Och jag har varit själv och vi har bott här.
Ann-Sofie uppfostrar barnen på egen hand. Från småbarnstiden har många ljusa minnen.
Den bästa tiden i mitt liv. Att ha små barn, små bekymmer. Stora barn, stora bekymmer. Jag gillade att vara mamma och hemma med barnen.
Ann-Sofie försöker ge sina barn allt hon kan. Familjen är inte rik och barnen kan inte få samma märkeskläder som klasskompisarna i det välbärgade Bromma i Stockholm.
Att utifrån våra förutsättningar så har de haft det bra. De har inte gått med trasiga kläder, de har haft cyklar, de har haft dator. Så jag tycker liksom, och sen hade de en mormor som alltid har givit det här lilla extra. Det är inte jag har råd med, det har mamma ställt upp med. Så att jag tycker liksom inte att det har varit någon nöd. Men de har ju fått gå med H&M-kläder.
Snart märker Ann-Sofie att det är stökigt runt Michelle.
Hon börjar ju snatta framför allt också. Det var ju när hon blev för pubertal, kanske 5-6.
I slutet av mellanstadiet börjar Michelle försvinna ut allt mer. En del kvällar kommer hon inte hem alls.
Michelle börjar, vad säger man, vagabondera när hon var ung, 12 kanske, och gick ut, hängde med kompisar. Sov i trappuppgångar, kom inte hem.
När Michelle är ute med sina kompisar testar hon på allt möjligt.
De boffade rengöringsmedel eller vad det var. Och de tjuvrökte, provade öl, var borta på kvällen, träffade killar. Ja, det var så det var.
Mamma Ann-Sofie försöker få Michelle att vara hemma istället.
Jag var ute och jagade henne. Och på den tiden körde jag bil och kunde, hade inga assistenter eller. Så att jag drog iväg och letade upp dem, skjutsade hem dem, hämtade dem. Så.
Men det hjälpte inte riktigt då?
Nej. Det har inte hjälpt.
Efterhand blir socialtjänsten inkopplad och Michelle placeras på olika institutioner, så kallade SIS-hem. Främst för att hon försvinner hemifrån så ofta, Men efterhand fick hon också problem med droger.
Därför att är man på institutioner och HVB-hem, då träffar man andra likasinnade. Och sen så det ena leder till andra. En har provat något och säger prova. Så börjar vi röka hasch som alla andra. Sen tror jag att hon säkert tog det hon råkade komma över och inte. För hon var ju liksom inte en utpräglad heroinist eller amfetaminist. Utan det var ju liksom, hon tog nog det hon kom över.
Michelle växlar mellan att bo på SIS-hem och att ibland vara hemma.
Nej, så hon var ju ganska mycket på institutionen, för hon sköttes inte när hon kom hem. Mm. Men mellan oss hon var väl hemma ett år, ett halvår och så tillbaka på någon institution typ.
Mm. Hur tror du hon upplevde det där? Att...
Jättejobbigt. Jättejobbigt tror jag att inte känna att man har en fast punkt. Eller, hon visste ju att hon alltid var välkommen hos mig såklart. Men att bli flyttad på som någon slags boskap, det var nog jobbigt.
Michelle blir 20 år. Hon fortsätter att använda droger. Det kan vara både amfetamin och heroin. Hon blir tvångsplacerad på ett behandlingshem. Behandlingshemmet ligger i Lund.
Där skulle hon ha varit i 6 månader. Men rätt som det så skriver de ut Michelle.
Michelle skrivs ut från behandlingshemmet eftersom hon mår dåligt av att vara där, trots att det finns risk för återfall. Istället kör de henne till psykiatrin. Men Michelle är så glad för att ha kommit ut från behandlingshemmet att hon mår alldeles för bra för att vara tvångsvårdad inom psykiatrin.
De har aldrig sett henne så nöjd och glad, så de kan inte ta in henne där.
Nu hamnar hon på gatan istället.
På gatorna i Lund, utan telefon, utan pengar. Hon hade absolut ingenting.
Michelle lånar en telefon och ringer hem till Ann-Sofie.
Mamma, förstör inte det här för mig, sa hon. Alltså hon är ju jättenöjd och glad, för hon slapp ju ifrån det här jäkla skithemmet. Så hon var ju jätteglad, det var ju därför hon inte ville att jag skulle ringa och förstöra. Att hon skulle bli intagen på något mer ställe. Så hon var ju ganska nöjd och hon bara, jag ska dricka en öl.
Ann-Sofie blir orolig och ringer till socialjouren i Lund. Men så mycket mer kan hon inte göra. Det är tidigt på morgonen, kvällen efter att Michelle ringt sin mamma. Michelle har tagit metadon. Ett narkotikaklassat läkemedel som man kan dö av om man tar för stor dos. Michelle har varit ren från droger ett tag på behandlingshemmet och nu har hon fått i sig ganska mycket. Hon får syn på en väktarbil och knackar på sidorutan. Hon försöker få väktaren att skjutsa henne in till centrum. Men väktaren har inte tid med Michelle. Han ringer till polisen. Eftersom hon verkar väldigt påverkad, även om hon inte luktar alkohol. En polispatrull kommer till platsen och kör in henne till arresten. Michelle tas om hand enligt lagen om omhändertagande av berusad person, LOB.
Ja, polisen kom ju upp och körde in henne till polisarresten då, där de lobbade henne. För att hon inte kunde ta hand om sig själv, menar de.
Vad polisen inte förstår är att Michelle har tagit en för henne dödlig dos metadon. De tror istället att hon är full. Trots att hon säger att hon bara druckit en öl.
De skrev in henne som berusad. Så berusad så hon inte kunde skriva sin namnteckning. Samtidigt som hon bara har... druckit en öl.
Michelle placeras i en fyllecell. Hon lägger sig och sover på den tunna plastklädda madrassen. Vakterna tittar till henne med jämna mellanrum, men efter 4 timmar upptäcker de att hon inte andas. När Michelle lämnar polishuset i en ambulans är hon redan död.
Jag satt här med min assistent och skulle precis äta glass. Då plingar det på dörren.
På eftermiddagen kommer 2 civilklädda poliser hem till mamma Ann-Sofie i Stockholm.
Och då kommer de in båda 2 och så frågar de, är det någon mer här? Och då fattar jag att nu är det åt helvete. Och så när jag fick, när de sa så där, då visste jag ju. Och så sa de Michelle. Ja, det var så det var. Så jag fick veta det. Nej, usch.
Michelle hade behövt sjukhusvård. Istället dog hon i en arrestcell.
Ja, Michelle, hon dog ju av metadon.
Michelle är en av 38 personer som sedan 2015 har dött i polisens arrester eller fylleceller. I år har 7 personer dött på det viset. Men det är inte bara personer som tagits om hand på grund av berusning som avlider så här. Det kan även hända personer som är gripna, misstänkta för brott.
Det här är fotografier ifrån, ifrån arresten.
Advokat Mark Safarian bläddrar i en stor bunt med papper. I snart 6 år har han jobbat med att söka upprättelse för en 32-årig man från Armenien.
Det här var hans första Sverigebesök och han har varit här alltså i egenskap av turist.
Det är februari 2017. David från Armenien är i Örebro tillsammans med en kompis. De har varit på semester i Danmark och nu har de åkt till Örebro för att hälsa på en bekant där. Hemma i staden Yerevan i Armenien jobbar David som IT-tekniker. Där har han också fru och 2 små barn.
Han är ju en familjefar. Han har ju 2 mindreåriga barn.
Klockan är runt 9 på kvällen och David och hans kompis är på Willys i Örebro. Varför de nu får för sig att stjäla ett paket fläskfilé är oklart. Efteråt ska Davids kompis berätta att de inte hade några svenska pengar med sig. De blir upptäckta och springer från affären. Efter att de sprungit en bit blir David plötsligt dålig. Han kollapsar och kräks blod. När de ska försöka ta sig till sjukhus dyker polisen plötsligt upp. Advokat Mark Safarian berättar.
Ja, de blir gripna. Och i samband med det här gripandet så visar min klient tydliga sjukdomstecken.
Enligt Mark Safarian har Davids kompis försökt uppmärksamma polisen på att David inte mår bra och att han behöver vård.
Han har kollapsat, han har kräkt blod, svimmat.
Men polisen åker alltså inte till sjukhuset med David, utan bestämmer istället att David och kompisen ska gripas. David kan i det här läget knappt hålla sig upprätt. Enligt Mark Safarian är poliserna helt inriktade på att köra direkt till arresten med David.
Och vi tar inte en dag som helst åtgärder för att försäkra sig om att, eller i vart fall utesluta att det skulle röra sig om sjukdom.
När David ska föras in i arresten är han väldigt slapp i kroppen och går inte ordentligt själv. Det här är någonting som poliserna beskriver som ett sätt att göra passivt motstånd. Enligt lag ska arrestvakterna hålla koll på att de som sitter i cellerna mår bra. När det gäller berusade personer är det ganska vanligt att man beslutar att de ska tittas till var 15:e minut. När det handlar om gripna som är misstänkta för brott, som David var, behöver kontrollerna inte vara lika täta. På arresten i Örebro bestämmer man att David ska tittas till var 5:e minut, trots att han alltså inte omhändertagits för att han var onykter. Efteråt uppger personalen att skälet till den täta tillsynen var att David inte kunde prata svenska.
Arrestpersonalen gör gällande att anledningen till att man beslutade om 5 minuter var ju den att man hade svårt att kommunicera med vederbörande.
Efter en timme i cellen blir David sämre. När arrestvakterna öppnar luckan för att kontrollera honom märker de att han inte andas och de påbörjar hjärt-lungräddning. David dör där i cellen. Det visar sig att han inte alls hängde och var slapp i kroppen för att han gjorde motstånd. Istället hade han fått en hjärnblödning och han avlider utan att få sjukhusvård. Mark Safarian menar att det är självklart att poliserna gjorde en felaktig bedömning av Davids sjukdomstillstånd och att de borde klandras för det.
När man är liksom i arrest, när man är omhändertagen av polis, så är man totalt i händerna av polis. Man är totalt underkastad. Man har naturligtvis rättigheter även då. För att utesluta sjukdom så måste man ju naturligtvis ta hjälp av kvalificerad sjukvårdspersonal. Nu har de gjort en bedömning som är uppenbart felaktig.
Efter Davids död inleder avdelningen för särskilda utredningar en undersökning av polisens agerande vid händelsen. Att Davids död nu utreds är en ren rutinåtgärd, men utredningen läggs ner. Mark Safarian menar att utredningen inte gått igenom vad som har hänt tillräckligt noga. Till exempel förhörs aldrig Davids kompis, så vad menar de greps?
Han har observerat och varit med om från första stund. Och vittnets uppgifter om att den avlidne vi kollapsade och bad om hjälp, de är inte motbevisade inom ramen för den här utredningen.
Mark Safarian har drivit fallet vidare. Först till justitiekanslern och nu ligger det i Europadomstolen. Där är fallet ännu inte avgjort. Davids familj undrar fortfarande vad som hände honom i Sverige.
Familjen har tackat nej till all form av kompensation, all form av dialog. Utan familjen är bara ute efter förståelse. De vill bara förstå, vad är det som har hänt? Hade man kunnat göra någonting annorlunda för att rädda den här personens liv? Hade man kunnat vidta andra typer av åtgärder än placera honom i en arrestcell? Och i så fall, om ja, varför gjorde man inte det?
P1 Dokumentär har varit i kontakt med den polis som utredde fallet. Han hänvisar till åklagaren. Åklagaren är idag pensionär och har inte gått att nå.
Ja.
På polisen i Kalmar jobbar Jimmy Odenäng som ansvarig för alla arrester i Kalmar län.
Ja, då jag som stationsbefäl gör ju då en förmansprövning på själva frihetsberövandet då. Och är det här i Kalmar så går jag ner personligen till arrestavdelningen och gör den här förmansprövningen.
Enligt honom handlar det ofta om ganska svåra bedömningar.
Det är svårt helt enkelt att göra de bedömningarna så att säga. Det är inte så där alldeles lätt alltid. Det bygger mycket på känsla liksom. Man får verkligen att man tar sig tid och ja. Ibland kan man ju få onda aningar så att säga att det inte står rätt till. Det där sjätte sinnet som man har. Och då är det ju viktigt att man lyssnar på det då. Och det är ju bättre att tillkalla sjukvården en gång för mycket än en gång för lite.
Hur avgör man då om det är en brusad person eller om den kanske är virrig av något annat skäl, så att säga, sjukdom då?
Ja, då gäller det ju att man får ju göra en okulär besiktning, så att säga, och se på tecken då för alkoholpåverkan eller narkotika då.
Poliserna och arrestvakterna har ingen sjukvårdsutbildning. De kan göra hjärt-lungräddning. Och Jimmy Odenäng säger att det behövs sjuksköterskor i arresterna. Någonting som han och hans kollegor runt om i Sverige länge har önskat sig.
Det finns ju ingen sjuksköterska som är knuten till polisarresterna.
Mm. Vad skulle det betyda?
Det skulle ju underlätta vårt arbete i och med att vi själva inte har den kompetensen, så att säga. Så det skulle ju underlätta en hel del faktiskt.
I vissa regioner finns det tillnyktringsplatser på sjukhus, men långt ifrån på alla orter. I Kalmar finns det till exempel ingen sån. Jimmy Odenäng menar att det hade varit bra att kunna använda sig av sjukvård istället.
Ja, en som är väldigt full, som inte är aggressiv, och det är uppenbart att den här är bara, det kan vara en ungdom som en tjej liksom, som exempelvis som man märker, hon är ju i det här fallet, hon är ju bara väldigt väldigt berusad, hon kan verkligen inte ta hand om sig själv. Men och man misstänker inte att de ska brusa upp, eller hon uppträder inte på ett aggressivt sätt, och då hade det ju varit bra kunna ta henne då i det exemplet då till ett TNE då, ja.
Ja, det är Michelle. Det där kortet hade vi på begravning med vita ramen.
Tillbaka till Ann-Sofie Ekholm i Stockholm. På en fönsterbräda i hennes kök står det två porträttfoton av Michelle. Michelle som dog i en polisarrest i Lund 2016.
Hon är jättesnygg. Hon är jättesöt. Och så har hon små, små, många flätor. Och där, det tror jag att hon fick på en institution. Det var en personal som var jätteduktig på att fläta, som flätade henne där. Så de stora örhängen.
Efter Michelles död utreddes fallet av polisens avdelning för särskilda utredningar. Någonting som alltid görs när människor dött i polisens arrester. Och precis som i de allra flesta fall kom man fram till att polisen och arrestvakterna inte hade gjort något fel. Men efter att utredningen lagts ner kritiserade justitieombudsmannen polisen för hur tillsynen av Michelle hade gått till. Man borde ha kontrollerat henne noggrannare, menade JO. Polisen fick också kritik av JO för bristfällig dokumentation. JO kritiserade också systemet med att polisen har ansvaret för att ta hand om kraftigt berusade personer i allmänhet. En kritik som har riktats mot systemet gång på gång, både före och efter Michelles fall. Men trots att anhöriga, många poliser och alltså även justitieombudsmannen är kritiska mot systemet med fylleceller hos polisen istället för vårdplatser i sjukvården, finns systemet kvar?
Jag tycker att det går inte att ha dem på polisstationer. Missbrukande människor, påverkade människor. De ska inte vara, det finns ingen läkarutbildning. Och sen så tycker jag att om polisen nu bedömer att någon inte kan ta hand om sig själv, då är det deras jävla förbannade skyldighet att ta hand om folket. För annars kan de lika gärna vara på gatan då. Samtidigt som jag också är evigt tacksam för poliserna. För det är de enda som är ute på gatorna och ser de här människorna som är påverkade. Socialtjänsten går inte där och tittar. Inte ambulans, inga andra. Utan det är polisen Så jag tror att polisen i många fall också kan rädda livet på folk. Men det är under förutsättning att de kan skicka dem till sjukhus.
Du har hört sista delen i serien Våldsmonopolet. Har du missat de andra delarna i serien? Den om Daniel som blev nedslagen i arresten.
Och då berättar han att jag har blivit slagen då, in i arresten av en polis.
Eller den om Anton som dog när polisen kom.
Men här undrar man liksom, hade det gått att rädda honom?
Du hittar dem i appen Sveriges Radio Play. Producent var Anna Frey. Slutmix Tor Sigvardsson. Programmet gjordes 2022.